بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Idag så kommer vi börja på ett helt nytt ämne som vi inte tidigare har talat om, och det är islamiska bestämmelser relaterat till mat, om vad man får äta och inte äta som muslim. Det här är ett väldigt viktigt ämne och någonting som många undrar över. Frågor får man ofta om det här ämnet, vare sig det är från muslimer och icke-muslimer. Många icke-muslimer undrar, aha, får ni muslimer äta si, får ni muslimer äta så, varför får inte ni muslimer äta till exempel gris, varför får ni inte äta si och så och så vidare. Så det är ett ämne som är väldigt relevant och någonting som det pratas mycket om. En viktig sak för oss som muslimer att känna till när det kommer till vad som är tillåtet och vad som är förbjudet att äta är att de sakerna som är förbjudna att äta är någonting som våran Herre Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit för oss. Det här är inte någonting som någon människa har kommit på, någon idé eller någonting man har kommit fram med sin forskning, utan det är Allah subhanahu wa ta'ala som har skapat de tusentals miljarder celler som människan har inne i sin kropp, som människokroppen är uppbyggd utav. Och det är Allah azza wa jall som skapat våra organ, och det är Allah azza wa jall som har skapat allting som finns inuti oss och hur vi fungerar som människor. Så Allah azza wa jall vet vad som är bäst för oss och vad som är bra för oss att äta och vad som är skadligt för oss att äta. När det kommer till forskning så är vi muslimer, vi ser väldigt mycket upp till vetenskap och forskning och tycker att det är ett väldigt viktigt sätt att kunna komma fram till riktig kunskap på. Men samtidigt så är man väldigt övertygad om att det kan ändra sig. Och ni känner säkert till hur man läser på nyheterna. De senaste hälsotipsen är att man ska göra si och si och så. Och sen så säger de senaste hälsotipsen att man ska göra tvärt emot vad man skulle tidigare göra. Och det kan ändra sig väldigt mycket. Och man kan finna bland läkare att de kan skilja sig mycket också. Vad de kan säga är nyttigt och vad som inte är nyttigt. De generellt som är specialiserade inom det här. Så medan vissa kanske kommer gå med och säga oss att den forskningen som jag har utfört, eller den forskningen som ett visst universitet har utfört eller vissa forskare har utfört, säger att det inte är skadligt med den här grejen. Hur kan ni säga då att det är så? Så jag vet, vi muslimer är övertygade om att det här är någonting som Allah azza wa jall har förbjudit för oss. Han har förbjudit det för oss som är skadligt för oss. Det som inte är bra. Och i och med att vi är övertygade om det så räcker det för oss. För att vi vet som sagt att det här är vår Herre, det här är Allah azza wa jall som har förbjudit det. Och sen utöver det så kan man ju se att många av de här sakerna som vi idag kommer att prata om som är förbjudna att äta till exempel, att det finns mycket forskning som kan tyda på att de här sakerna är skadliga. Men man ska inte låta sig luras utav den här saken, att vissa personer som sagt kommer och säger någonting, att det här och det här ska inte vara så skadligt så som ni tror, utan vi är övertygade om att Allah azza wa jall har förbjudit det för oss utav en visdom och att det då ska vara skadligt för oss. En sak som är viktigt att känna till när man pratar om mat, om man ska sitta och memorera för sig själv allting som är tillåtet och allting som är förbjudet, så kan det vara svårt att kunna komma ihåg alla saker. Därför är det viktigt att man har vissa grundprinciper som man går efter när det kommer till mat. Om man känner till vissa grundprinciper, då kommer det vara mycket, mycket enklare att kunna komma ihåg de specifika sakerna. Men om man ska försöka sitta och memorera varje maträtt och varje sak, är det här tillåtet, är det här tillåtet och så vidare, då kommer det bli klurigt för en. Så det är viktigt att man känner till grundprinciperna. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt om profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i Koranen, i surat al-A'raf, så säger han: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Han gör det tillåtet för dem, ett tayyibat, det som är gott och det som är bra. Och yuharrimu alayhimul khaba'ith, och han förbjuder för dem det som är skadligt. Och profeten sallallahu alaihi wasallam förbjuder endast det som Allah azza wa jalla har uppenbarat för honom att han ska hålla sig borta ifrån, att man ska hålla sig borta ifrån. En viktig sak som alltså man ska känna till, en av de här grundprinciperna som är viktiga att känna till när det kommer till mat, är att grunden när det kommer till mat är att det är tillåtet att äta mat förutom de sakerna som är förbjudet. Så om någon kommer och säger att någonting är förbjudet, så är det den som måste komma med ett bevis. Så grunden är, av alla de sakerna som finns som man kan äta, som är ätbara, att det är tillåtet. Och sen finns det vissa fåtal saker som är förbjudna. Och när de blir förbjudna, så är de förbjudna på grund av visdomar, för att det är skadligt för oss och för att Allah azza wa jalla vill det som är bäst för oss. De lärda har däremot delat upp de sakerna som är tillåtna och förbjudna i tre olika kategorier. Första kategorin utav saker är det som det finns ett specifikt bevis för att det är tillåtet. Att det har kommit någonting i Koranen eller någonting i profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna som säger att det här är tillåtet att äta. Den andra kategorin är det som det har kommit ett bevis från Koranen eller sunnan som säger att det är förbjudet att äta den här grejen. Det här är inte tillåtet att äta. Och den tredje saken är det som det inte har kommit ett specifikt bevis om i Koranen eller sunnan som säger att det varken är tillåtet eller förbjudet. När det kommer till de här sakerna som jag senare kommer att prata om, de saker som inte har nämnts, så är grunden att det är tillåtet. Så vi har alltså de sakerna som det har kommit klara och tydliga bevis att det är tillåtet, de sakerna som har klara och tydliga bevis att det är förbjudet, och de saker som inte har nämnts. De saker som inte har nämnts är grunden att det är tillåtet. Och det går tillbaka bland annat till en hadith som vissa av de lärde sig att den är autentisk. Och det är att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: Inna allaha farada fara'id fala tudayi'uha, wa hadda hududan fala ta'taduha, wa harrama ashiya fala tantahikuha, wa sakata an ashiya rahmatan lakum min ghayri nisyan fala tabhathu anha. Att Allah subhanahu wa ta'ala har föreskrivit regler, så strunta i dem. Och han har lagt gränser, så överskrid inte hans gränser. Och han har förbjudit saker, så gör inte det som är förbjudet. Och han har varit tyst om vissa saker som en barmhärtighet för er, utan, inte utav glömska, så leta inte efter dessa saker. Det vill säga att grunden är att om någonting inte har nämnts i Koranen och sunnan, det är nämnde mat till exempel, så ska man inte hålla på och springa och titta efter de här sakerna, om det är si eller så. Självklart, så som jag tidigare nämnde, så ska man lyssna utöver det på vetenskap. Man ska lyssna på de som är kunniga inom nutrism eller de saker man ska äta och inte äta. Och om de säger, om forskning säger att en viss sak är skadligt för människan, att det här kommer skada dig, och sen säger man att det inte har nämnts i Koranen och sunnan, så är det inte tillåtet. För att det som är skadligt rent generellt som en princip är inte tillåtet. Så man ska lyssna på vad vetenskap har nämnt om de här grejerna. Och om det verkligen är så att det har klart och tydligt bekräftats att någonting är skadligt, så ska man inte äta det. Vi kan ta som ett exempel olika former utav knark till exempel. Det finns kanske inga specifika bevis som nämner att det är förbjudet. Utan det finns bara generella bevis som säger att allting som är khamr, alltså ju khamr al-aql, någonting som får en att inte kunna använda sitt intellekt på ett normalt sätt, är förbjudet. Så saker och ting som är skadliga eller liknande ska man undvika, men annars saker och ting som inte är skadliga, så är grunden att det är tillåtet. Så generellt, all mat som är ren och inte skadar är tillåtet. Och de sakerna som är tillåtna kan man dela upp i två stycken huvudkategorier. Dels växtligheter, Alltså saker och ting som växer i växtriket. Det som är vegetabiliskt, som man säger, som frukt, grönsaker och liknande. Grunden i det här är att allt det är tillåtet så länge det inte skadar en människa. Om någon person kommer och frågar, är det tillåtet i islam med apelsiner? Ja, det är tillåtet. Vad finns det för bevis för det i Koranen och Sunna? Nej, men det, grunden är att det är tillåtet. Frukt och grönsaker, grunden är tillåtet. Okej, clementiner, nektariner, så vidare. Så har man på frågor. Man behöver inte fråga om såna här saker. Grunden är det som finns i växtriket, så länge det inte är skadligt. Ät, njut och dra nytta av de här sakerna. Det andra kategorin är kött. Eller saker och ting som kommer från djur. Saker och ting som kommer från djur kan man i sin tur dela upp i två huvudkategorier. Som vi sa, dels det som finns i växtriket, frukt och grönsaker. Grunden är att allting är tillåtet så länge det inte skadar på något sätt. När det kommer till det som kommer från djur, så delas det upp i två huvudkategorier. Djur som lever i havet eller i sjöar. Och djur som lever på land. När det kommer till djur som lever i hav, det vill säga framförallt fiskar då, så är grunden att allting som lever i havet, att det är halal. Grunden utav allting som finns i havet är att det är halal. Så en person skulle komma och fråga, är det tillåtet för muslimer att äta gädda? Ja, det är tillåtet. Är det tillåtet att äta abborre? Ja, det är tillåtet. Är det tillåtet att äta val? Ja, det är tillåtet. Är det tillåtet att äta räkor? Ja, det är tillåtet. Är det tillåtet att äta kräfter? Ja, det är tillåtet. Och så vidare. Grunden för allting som lever sitt liv i havet framförallt, eller lever havsdjur, vare sig det är fiskar eller andra saker, så lever havet, är att det är tillåtet. Förutom det skulle finnas något form av gift i det, eller det är någonting som är äckligt, alltså som folk ser som någonting äckligt som man håller sig borta ifrån, och lever dels på hav och land. Till exempel paddor. Paddor är någonting som man äcklas av generellt. Och det lever dels på hav och dels i vattnet och dels ute på land. Så det här har de lärda sagt, till exempel, att det inte är tillåtet. Samma sak med krokodiler. Krokodiler lever dels på land och dels på i vattnet. Och de är rovdjur som liksom jagar ute på land också. Så de lärde har sagt att krokodiler till exempel, det är inte tillåtet. Utan de har såna här huggtänder som vi senare kommer att prata om. Och det som är rovdjur och har huggtänder ska man inte äta. En sak som är viktigt när det kommer till just djur som finns i havet, när det kommer till fisk och så. Så spelar det ingen roll om det är en muslim eller icke-muslim som har fiskat upp den här fisken eller det djuret som finns i vattnet. Och det spelar ingen roll hur djuret i sig dör. Så om man drar upp en gädda till exempel, om man slår ihjäl gäddan i huvudet, eller man skär den vid halsen, eller man stoppar en kniv i huvudet, eller man gör si eller så, så spelar det ingen roll. Hur den än dör så är det tillåtet att äta den. Och det här skiljer sig från de djuren som man ska slakta, som vi senare kommer att prata om. Så havsdjur eller fiskar skiljer sig från djur som lever på land på så vis att det spelar ingen roll vem det är som fiskar upp dem, och det spelar ingen roll hur de dör. Och det här går tillbaka till dels en vers i Koranen, att Allah azawajal har sagt: "Uhilla lakum saydul bahr wa ta'amu." Allah azawajal har gjort det tillåtet för er att fiska det som finns i havet och det och dess mat. Och profeten sallallahu alaihi wasallam blev frågad av att göra wudu från havsvatten, så sa han: "Huwa at-tahur ma'uhu al-hillu maytatu." Att det är renande att göra wudu utav havsvatten, och det är tillåtet att äta dess självdöda djur eller de djur som har dödats på annat sätt än att slaktas. Och den här hadithen är berättad av Abu Dawud, och Sheikh Al-Albani säger att den är autentisk. Det här var första kategorin utav djur, och det är havs, det som lever i havet, och det är grunden att det är tillåtet. Andra kategorin är det som lever på land. De lärda som har skrivit den här boken nämner en rad olika djur som har nämnts att det är tillåtet att äta. Det första är boskapsdjur. Boskapsdjur. Allah Azzurrah har nämnt det i flera verser att det är tillåtet, och också som ni vet, när man, det är, alla muslimer vet att de här boskapsdjuren är tillåtet att slakta, för det är det man slaktar på till exempel Eid al-Adha och så vidare, så man behöver knappt ens nämna ett bevis för det. Och boskapsdjur, det som menas med boskapsdjur är kameler, kossor och får. Kameler, kossor och får. Så kokött är tillåtet att äta, kamelkött är tillåtet att äta, och fårkött eller getkött och lammkött och så vidare är tillåtet att äta. Andra kategorin av det som har nämnts i Koranen och Sunna att det är tillåtet är hästkött. Hästkött är också tillåtet. Det har kommit en hadith som finns i Bukhari och Muslim av Jabir ibn Abdullah, att profeten sallallahu alaihi wasallam förbjöd nagen vid Khaybar, när de gjorde Khaybar-slaget, att man ska äta åsnekött, men han tillät att man ska äta hästkött. Så det är tillåtet att äta häst. Även fast det kanske inte är så vanligt att folk gör det, så är det fortfarande tillåtet. Tredje saker som har nämnts i sunnan att det är tillåtet att äta är ödlor. Ödlor. Det har kommit en hadith utav Ibn Abbas som finns i Bukhari och Muslim, att folk åt ödlor framför profeten sallallahu alaihi wasallam. Alltså, profeten sallallahu gjorde det inte själv, men han såg folk göra det, och när profeten sallallahu alaihi wasallam ser att någon gör någonting så framför sig, så tyder det på att det här är tillåtet. Det har också kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam sa i en annan hadith som också finns i Bukhari och Muslim gällande ödlor, han sa kulu fa innahu halal walakinahu laysa min ta'ami. Ät, det är halal att äta såna här ödelkött, men jag äter inte det själv. En fjärde grej som är tillåtet är det som kallas på arabiska för al-himar al-wahshi, vilket man skulle kunna säga som vildåsnor, men man brukar nämna det idag, eller det som kallas för det idag är zebror. Ni vet de här zebrorna som är svarta och vita, de ser ut som åsnor egentligen, fast de är svartvita. Det har kommit att en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam att en man åt såna här vildåsnekött eller zebrakött, och profeten sallallahu alaihi wasallam sa till honom hel ma'akum min lahmihi shay, har ni något kött kvar utav det? Så åt, så gav han honom en bit utav det, och så åt han. En annan sak som är tillåtet är hare, harkött eller arnab. Det har kommit en hadith som finns i Bukhari och Muslim att Anas ibn Malik såg en hare, han var ung, så han sprang efter den här haren och fick tag på den, och han gav den till sin styvfar som slaktade haren, och gav iväg köttet till profeten sallallahu alaihi wasallam som åt det. Och det här kanske inte är så vanligt att folk äter det heller, men det finns vissa som, om man går till Hötorgshallen i Stockholm till exempel, så hittar man folk som äter harkött. Så det är vissa som jagar det också i Sverige och så vidare. Saker som är tillåtet därefter, som det finns ikhtilaf i. De lärda här säger att det är tillåtet. Vissa utav de lärda säger att det inte är tillåtet, och det är hyenkött. Att äta hyena. Att äta hyena. Det har kommit en hadith som de här lärda använder sig som ett bevis att det är tillåtet, som finns i Abu Dawud och Tirmidhi och Ibn Majah och Nasa'i. Sheikh Al-Albani säger att den är autentisk. Att Jabir ibn Abdullah frågade profeten sallallahu alaihi wasallam om hyena, så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, det är någonting som jagas, Och om man jagar det när man befinner sig i ihram, som jag tidigare pratade om, att när man är i ihram och man är på väg till hajj och man jagar ett djur, så är det för det första förbjudet att jaga det, och sen så måste man slakta något annat djur som kompensation för det man har gjort, eller som en soning för det man har gjort. Så profeten sen sa, det är ett djur som jagas, och om man har jagat det så ska man slakta ett får. Och det här tyder då på att det ska vara tillåtet att äta adaba, det vill säga hyenkött. Det här är som sagt, det är Hanabila, alltså Hanbali fiqhskolan och Shafi'i fiqhskolan säger att det är tillåtet, medan andra lärda säger att det inte är tillåtet. Och det är någonting som man i Sverige i alla fall skulle anse kanske inte vara någonting vidare gott, men som imam Shafi'i sa, att jag har sett folk sitta och äta hyenkött i närheten utav Safa och Marwa, det vill säga i Mekka. Folk fortsatte att göra det och det var ingen som sa till dem att göra det. Och imam Shafi'i levde väldigt tidigt på den tiden att det här förekom, tyder på att det här var någonting som var utspritt och att någonting som de kände till och någonting som de gjorde på den tiden, så att det inte ska vara något problem med det. Den saken som kommer därefter är kycklingkött, och det är någonting som folk äter definitivt mycket mer ofta i Sverige än vad man äter hyenkött. Så kyckling är tillåtet. Det är en hadith som berättas av Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an, som finns i Bukhari och Muslim, att han sa, jag såg profeten sallallahu alaihi wasallam äta kyckling. Så profeten sallallahu alaihi wasallam äta kycklingkött. Och de lärda säger att man kan lägga till exempel änder, svanar och gås också, för det är som kycklingkött. Så även de här grejerna är tillåtet att äta. Sista grejen som de lärde nämnde, som de har kommit till bevis för i sunnan att man kan äta, det är gräshoppor. Och återigen så är det kanske inte den vanligaste saken som folk borta i Sverige brukar äta, men det är faktiskt tillåtet. Det har kommit en hadith utav Abdullah ibn Abi Aufa som sa att vi krigade tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam vid 7 eller 6 olika slag där vi åt gräshoppor. För att de var så fattiga på den tiden och det fanns ingen mat de kunde ta med sig, så det enda de kunde få tag på att äta var gräshoppor. I samband med det så kan jag nämna det fortfarande här i Saudi, så äter folk gräshoppor väldigt, väldigt sällan. Men det förekommer att man säljer och äter. Och jag hörde en ganska lustig historia utav en av lärarna i Jamia, i universitetet, att han sa att för ungefär 100 år sedan så kom det stora gräshoppsvärmar till Egypten, så åt den upp all skörd. Sen kom gräshoppsvärmarna till Sudan, så åt den upp all skörd. Sen kom gräshopporna till Saudi, så åt de upp gräshopporna. För att människorna som bodde här var så pass fattiga för 100 år sedan, och det finns knappt någonting som växer här, utan folk lever ute i öknen och det är lite som växer, så finns det ingen mat, så finns det ingen mat. Så borta i Sudan och Egypten så åt det upp skörden, men i Saudi så käkade de upp gräshopporna istället. Det var lite lustigt. Så de här sakerna, de som de lärde nämnde, var, som det har kommit bevis på i Koranen och Sunnan, är boskapsdjur, hästkött, ödla, vildåsnor eller zebror, hare, hyena, kyckling och gräshoppor. Därefter så har det kommit en del saker som det har kommit bevis för i Koranen och Sunnan att det är förbjudet. Som ni ser, så de saker som det har kommit bevis för att man får äta är väldigt mycket. Allting i havet. Grunden är att allting i havet, och sen de här många grejerna som är tillåtet att äta utav det som finns på land. De sakerna som är förbjudet, grunden till dem är det som har nämnts i en vers i Koranen. Och det är att Allah Azza wa Jalla säger i surat al-Ma'idah, vers nummer 3, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här versen som man kan översätta som: förbjudet för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant kött som har slaktats i ett annat namn än Guds. Vidare kött av djur som strypts eller kvävts eller dödats av ett hårt slag eller som fallit över ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur. Om ni inte har slaktat djuret på ett föreskrivet sätt medan det fortfarande var i liv. Och djur som har slaktats på hedniska offeraltare. I den här versen så nämns det 10 stycken saker som är förbjudna. Som är grunden till de förbjudna sakerna som man inte får äta. Det första är det som kallas för elmeite. Elmeite. Vilket är självdöda djur. Djur som dör utav sig själv. Eller djur som inte har slaktats i enlighet med sharia. Versen var surat al-Maida, vers nummer 3. Självdöda djur eller djur som inte har slaktats på ett korrekt sätt. Det här är förbjudet. För att självdöda djur rent generellt, när de dör, så stannar blodet kvar i kroppen på dem, vilket är skadligt. Och det kan också vara så att den har dött utav någon dålig anledning, utav sjukdomar eller liknande som man inte vet. Så det kan vara skadligt att äta dem. Däremot är det tillåtet att äta det om man håller på att dö. Till exempel man är ute och går i ödemarken, så håller man på att svälta ihjäl, så hittar man ett självdött djur, då är det tillåtet att äta ifrån det. Andra saker som nämns är edem. Edem. Ja, just det. En annan sak jag kan bara lägga till när det gäller självdöda djur, så är det tillåtet att äta självdöda fiskar och självdöda gräshoppor. Gräshoppor är ingenting man måste slakta. De gräshoppor, om de slås ihjäl, så får man äta det. Och samma sak med fisk. Om de skulle dö på annat sätt än att slaktas, så är det inget problem. Andra saker som är förbjudet att äta är edem, som har nämnts här. Och det är rinnande blod. Rinnande blod. För att Allah azza wa jalla nämnt en annan vers, au damen masfuha. Alltså rinnande blod är förbjudet för er att äta. Så det som man äter till exempel i Sverige som blodpudding är inte tillåtet för muslim. Även om det skulle komma från, de brukar äta det från grisblod vad jag kommer ihåg. Men även om det skulle komma från något kött som är tillåtet att äta ifrån, så är det inte tillåtet att äta det. För det är gjort på blod och blod är inte tillåtet. Däremot om man skulle slakta ett djur, om man skulle äta kött, så finns det ofta kvar lite blod i själva ådrorna på köttet. Som ni kan märka, om man tar en köttbit, så kommer det ut lite blod. Det här blodet hålls man inte till ansvarig för, det är inget problem. Utan det är alltså rinnande blod som inte har kommit ut tillräckligt i och med slakten. Det här är inte tillåtet, eller man måste göra någonting utav blod. Ända till det undantaget för det som har nämnts i Koranen, i profetens sunna, som profetens har kallat för blod, men det är inte riktigt blod så som vi känner till blod. Det profetens sa att det är tillåtet att äta al-kabd wat-tihal. Al-kabd är lever och at-tihal är mjälte. Mjälte. Eftersom det ser ut som blodklumpar i princip, som man kan säga. Det här är tillåtet att äta från ett djur som är slaktat på ett korrekt sätt. Så det är tillåtet att äta leverkött och det är tillåtet att äta mjälte. Tredje saken som nämns i versen att det är förbjudet är griskött. Och det är nog den kändaste grejen som är förbjudet för muslimer att äta. Det är i princip varenda person känner till att det är förbjudet för muslimer att äta det. Och av någon skum anledning som inte jag riktigt har förstått, så är det den saken som folk håller hårdast fast vid och aldrig gör som muslim i princip. Det är självklart jättebra, man ska inte äta griskött. Men man kan se personer, de festar, de dricker, de har flickvän, de är kriminella, de gör, kan göra till och med vissa kyrkegrejer kanske utan att de vet om det, och de gör fullt med kaosgrejer, men när det kommer till gris så absolut inte, det är haram, säger de. Det är bra att de säger att det är haram och inte säger att det är tillåtet, men att man tar så hårt på det här medans man kan knarka, dricka, ha flickvän, göra zina och massa andra skumma saker som är förbjudna, och sen så tar man jättehårt på den här grejen. En grej jag faktiskt aldrig riktigt har förstått, men det är så det är generellt med muslimer. Jag kommer ihåg också att jag var på ett hotell i ett muslimskt land som inte är vidare religiöst. Så yani på själva hotellet, inne i själva hotellet, så fanns det barer, och det fanns yani de som jobbade där kanske inte var så täckta, om man säger så, och så vidare. Men när man kom till frukostbuffén så var jag rädd att köttet skulle vara från gris. Så frågade jag, är det gris? Så var det typ så här, staffarullah, alltså, kan det ha, ska vara gris här? Det är helt omöjligt. Så allt annat kunde de ha, men gris, det serverar de inte i det här landet. Allahumustan. Alhamdulillah, alla kulle här. Taib, det nämndes i den här versen. Där, och anledningen till att vi inte äter gris, som många frågar, är att det är ett smutsigt djur. Och vi muslimer äter inte smutsiga djur. För grisar, om man tittar på, ni kan skriv, den som vill veta varför inte muslimer äter gris kan skriva dirty pigs på Google och titta på bilder, så får ni se vad det kommer upp för någonting. Grisar, de lever i gyttja, de lever i sitt egen avföring, de äter det, grisar äter absolut allt, säger de. Om du vill bli av med rester utav någonting, så släng det till grisarna. Och det lustiga utav allt är, även i det svenska språket, hur mycket man än tycker om gris här i Sverige, så i det svenska språket så har ni någonsin hört att gris har kopplats till någonting positivt på svenska. Man säger, det ser ut som en svinstie, och det är, du beter dig som ett svin, och du, det är grisigt här och liknande. Man använder det som ett ord, som ett uttryck för någonting som är lortigt, någonting som är äckligt och någonting som är dåligt på många sätt. Så det här tyder på att det inte är någonting som är vidare liksom attraktivt även för folk som är här, som är borta i Sverige. Men av någon anledning så tycker man väldigt mycket om att äta gris borta i Sverige, så folk fortsätter det. Och det skumma är att de kritiserar muslimer när de gör det. Men som sagt, den som vill veta varför det inte är tillåtet att äta gris, det räcker med att man går in på Google och skriver dirty pigs, så kommer man få en ganska bra uppfattning av varför vi muslimer inte vill äta sån här kött. Baj. Därefter så nämns det وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, att det som har slaktat till någon annan än Allah. Så som politister kan göra, att när de slaktar någonting så nämner de någon annan än Allah som dels namn. Om man gör det så är det inte tillåtet att äta det. Inte för att det måste vara att köttet i sig måste vara skadligt, utan det är ett sätt att bevara Allah azawadels rättighet, ett tawhid. Och det är haram att göra den här grejen, och därför blir det förbjudet att äta det som har slaktats till någon annan än Allah azawadel. Därefter så säger Allah wal munkhaniqa. Al munkhaniqa är det som har dött utav kvävning, antingen avsiktligt eller icke avsiktligt. Så om någon skulle hoppa på ett djur, säg till exempel en hare, och kväva ihjäl den, man liksom stryper ihjäl själva djuret, om du skulle dö på det sättet, eller ett djur, man lägger ut en fälla till exempel. Det finns såna här fällor för djur, att djuret går in på något sätt, och så är det som en, som ett hängrep, eller som ett rep som hänger själva djuret. Såna här fällor finns. Det här är inte tillåtet att äta. Wal mawquda. Al-mawquda betyder det som har dött utav ett hårt slag. Så till exempel om man springer efter ett djur, vi säger en hare till exempel, och så smäller man till det med en käpp i huvudet så att den dör, då är det inte tillåtet att äta det. Eller att man slänger en sten i huvudet på djuret, så är det inte tillåtet att äta det. Wal-mutaraddiya. Al-mutaraddiya betyder ett djur som har ramlat ner från ett stup, från hög höjd. Och det här brukade folk, så här brukade folk jaga djur förr i tiden. Att det var massa djur, så höll man på och skrämma dem och skrämma dem och skrämma dem. Så gick man till stup tills djuret ramlade ner utav rädsla av stupet, så tog man djuret därefter, för det dog på det sättet. Det är inte tillåtet att äta ett djur som har dött på det här sättet. Därefter så nämns en-natiha. En-natiha är ett djur som har stångats ihjäl av ett annat djur. Så om man ser två stycken djur som håller på och bråkar till exempel, så håller de på att stånga varandra. Säg två jätter till exempel, så stångar de varandra, så stångar den ena ihjäl den andra. Så inte, eller två kossor, stångar den ena ihjäl den andra, då är det inte tillåtet att äta det här köttet. وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ, det vill säga ett djur som har blivit dödat utav ett rovdjur. Så till exempel om man skulle vara ute på safari, så hittar man en gasell som har blivit dödad utav ett lejon. Så kommer man med sin bil, safaribil där, och så springer lejonet iväg utav rädsla. Så ser man den här gasellen och tänker, gott, för att den har blivit dödad utav det här lejonet. Då får man inte äta det. Vare sig det är ett lejon, eller det är en varg, eller en hund, eller liknande. Hundar så skiljer det sig, för jag kommer prata senare om att man får jaga med hundar. Som hunden, jag kommer prata mer ingående om det sen, men om en hund skulle attackera och bara döda själva djuret efter man har, det är en upptränad hund som gör det och inte äter upp utav djuret, då är det tillåtet att äta det. Men skulle det bara vara en vanlig hund som har dödat ett djur ute som inte är upptränad, då är det inte tillåtet. Däremot, om någon utav de här grejerna, sista fem grejerna som jag nämnde, det här, det som är strypt, eller det som är slaget, eller det som har ramlat från hög höjd, eller det som är stångat, eller det som har blivit dödat utav ett rovdjur. Om någon utav dessa skulle blivit skadade, och innan den dör så får man tag på den och slakta den. Då är det tillåtet att äta upp det. Till exempel, om man ser någon person, som det här med att den har blivit slagen hårt. Man kör på ett rådjur när man är ute. Ute med sin bil, på väg på semester med familjen, man är ute och kör på kvällen, bam, ett rådjur springer framför ens bil. Man ser att rådjuret, man träffar rådjuret lever fortfarande. Om man då tar tag i rådjuret, säger bismillah, Allahu Akbar, och har med sig en kniv och slaktar rådjuret, då är det tillåtet att äta det därefter. Men om du skulle dö utav att man slog till det med bilen, så är det inte tillåtet. Sista grejen som nämns i den här versen är وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبُ, och det är de djuren som slaktades på hedniska offeraltare. Runt omkring Kaaba på profeten Sallams tid, innan profeten tog över Mekka, så fanns det såna offeraltare som de använde för att offra till deras statyer. De djuren som slaktas på sådana här offeraltare får man inte äta på grund utav att de har dött genom kyrk. Så de här 10 grejerna som nämndes i versen, självdöda djur, blod, rinnande blod, griskött, det som har slaktats någon annan än Allah, djur som har dött genom kvävning, djur som har dött genom hårt slag, djur som har fallit ner för ett stup, djur som har stångats, djur som har dödats utav ett rovdjur, och det som har slaktats på hedniska offeraltare. Allt det här är förbjudet och har nämnts i en enda vers i surat Al-Ma'idah, vers nummer 3. Utöver det så har det kommit vissa andra saker som tyder på att det är förbjudet att äta i profeten sallallahu alaihi wasallams sunna, bland annat. Bland de sakerna som är förbjudna är den rent generella principen att allting som är skadligt får man inte äta. Som ett djur, om det skulle finnas ett gift i ett djur till exempel, så är det inte tillåtet att äta det, för det är skadligt. Eller det finns gift i en växt, då är det inte tillåtet att äta det. Eller alkohol. Alkohol är förbjudet. Eller andra berusningsmedel. Eller knark. Alla de här sakerna som är skadligt för människan på något sätt är inte tillåtet att äta. Självklart, vissa saker kan finnas som kan vara lite skadligt, en liten skada, men det kan finnas stora nyttor i det. Det här behöver inte göra saker och någonting förbjudet. Till exempel kaffe. Om man skulle dricka jättemycket kaffe under en lång tid, så kan det vara skadligt på grund av att man får i sig för mycket koffein. Det kan vara skadligt för tänderna och så vidare. Men om man dricker det måttligt så är det inte skadligt. Och det finns mycket nyttor med kaffe. För att man kan hålla sig pigg och liknande. Så att bara för att man ska säga att det finns en liten skada i någonting, så behöver det inte betyda att det är förbjudet. Utan det är när det är någonting som verkligen är skadligt för människan, som gift eller knark eller alkohol eller liknande, så är det förbjudet. En annan sak som är förbjudet är det som har huggits av ett levande djur. Till exempel, om ett djur, man får tag på en bit utav ett djur, man skär av en del utav skinkan på djuret, eller man skär av en del utav benet från djuret eller liknande, så kommer det av en köttbit. Det här är delen som har skurits av ett levande djur är förbjudet att äta. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Ma quti'a min al-bahima wa hiya hayya fa huwa mayta." Att det som skärs av ett boskapsdjur när den lever räknas som ett självdött djur, eller sån här kött som man inte får äta. En annan sak som är förbjudet att äta är rovdjur som äter djur eller som biter ihjäl djur med deras huggtänder. Till exempel lejon, vargar, tigrar, leoparder, hundar och liknande. Det har kommit en hadith av Abu Tha'lab al-Khashani att profeten sallallahu alaihi wa sallam förbjöd kulli dinabin min al-siba. Profeten sallam förbjöd alla de rovdjur som har huggtänder. Hadithen är berättad i Bukhari och Muslim. En annan sak som är förbjudet är rovfåglar. Rovfåglar som jagar med dens klor. Till exempel örnar, hökar, falkar, någonting som kallas för el-hed'a på arabiska, och det är glador, heter det på svenska, kollade jag upp idag. Eller ugglor. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, det har kommit en hadith i Muslim att profeten sallam förbjöd alla för att äta de djur som har huggtänder, och förbjöd de djur som har de fåglar som har klor, att man äter de fåglar som har klor. Men som jag tidigare nämnde, det finns många fåglar som man får äta. Man får äta duvor till exempel. Man får äta ankor. Man får äta änder. Man får äta kyckling och liknande. Så det finns många fåglar man får äta. Men rovfåglar får man inte äta. Man får inte heller äta de djur. De fåglar som äter lik eller kadavrar. Eller djur. Självdöda djur. Till exempel som gamar eller kråkor. De är inte tillåtna att äta, för de äter smutsiga saker. Och därför är deras kött smutsigt, och det är ingenting som man ska äta. Så gamar ska man inte äta som muslim. Det är också förbjudet att äta de djuren som man är uppmanade att döda. De skadedjuren som man är uppmanade att döda. Även om man så skulle vara i Haram el-Mekka eller Haram el-Medina, alltså i de ställen där det generellt är förbjudet att döda djur, så även om de djuren som man är där uppmanar att döda, de får man inte äta. Till exempel ormar, skorpioner, råttor eller den här fågeln glador. Det har kommit en hadith att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: 5 stycken saker räknas som en fasik, så ska man säga, som en syndare, eller ja, och man får döda dem i el-haram. Och det är kråkor, det är glador, det är skorpioner, det är råttor och det är hundar, eller skadliga hundar, eller rovhundar som skadar människor. De här är tillåtna att döda även när man befinner sig i haram, och då blir det inte tillåtet att äta dem. Som man ser till exempel i Kina, så brukar folk äta råttor och folk äter skorpioner. Det här är förbjudet för en muslim att äta. Och man behöver inte vara professor för att kunna komma fram till att det inte är vidare bra att äta råttor. En annan sak som är förbjudet att äta är åsnor. Det har kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam förbjöd att man åt åsnekött under Khaybar-dagen. Efter slaget vid Khaybar så förbjöd profeten sallallahu alaihi wasallam att man ska äta åsnor. En annan sak som är förbjudet att äta är de sakerna som är äckliga, som man blir äcklad utav när man ser, som råttor som jag tidigare nämnde, ormar, flugor, getingar, bin och liknande. Såna här saker får man inte äta. Sista saker som man inte får äta är det som kallas för el-jallala. El-jallala. Och det är djur som äter, det mesta den äter är orenligheter. Så om man ser ett djur som annars är tillåtet att äta, till exempel ett får, man ser att det här fåret äter utav avföring till exempel, eller äter andra saker som är najis, då har det kommit från Ibn Umar radiyallahu anhuma att han hindrade de här djuren från att göra det under 3 dagars tid innan han åt dem, innan han slaktade dem för att äta dem. Så skulle det finnas ett djur som man ser äter utav avföring, då får man inte slakta det direkt och äta upp det, utan då måste man minst låta det vara i 3 dagar, äta utav gräs och liknande, och sen därefter så kan man slakta det för att äta det. För att en muslim ska inte äta någonting som nyligen har ätit utav avföring. Därefter så är den tredje kategorin som jag tidigare pratade om, och det är det som det inte har kommit något bevis om från Koranen och Sunnan att det ska vara tillåtet eller förbjudet. Då är grunden i dessa saker att det är tillåtet. Grunden i saker och ting är att det är tillåtet så länge det inte har nämnts några bevis som tyder på att det är förbjudet. Taib. Det finns vissa saker som är förhatliga att äta. Som är förhatliga att äta. Till exempel, och det är de sakerna som har en dålig lukt. Som färsk lök eller vitlök. Eller färsk purjolök eller räddisor. Färska räddisor. Och i synnerhet om man är på väg till moskén. Då är det ännu mer förhatligt att göra det. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Man äkala min hadhi shajarat al-muntina fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata ta'adha mimma yata'adha minha al-insan." Att den som äter från den här grönsaken, vilket är lök eller vilket är vitlök, så ska inte komma i närheten utav våran moské, för att änglar drar skada utav de saker som människan drar skada utav. Så änglar, när de är inne i moskén och de känner att människor har ätit färsk lök eller färsk vitlök eller purjolök eller räddisor som man får en dålig lukt utav, så tycker de det här är äckligt, på samma sätt som andra människor som blir i närheten utav dem känner att det är äckligt. Och det här tyder på hur viktigt det är som muslim att tänka på sin munhygien, och att man tänker på att borsta tänderna, och man tänker på att använda siwak, och att man tänker på att man har en god lukt, att man luktar gott av munnen, för att man inte ska skada andra människor som drar skada utav den här dåliga andedräkten på samma sätt som änglarna drar skada utav det. Däremot så om man lagar mat utav de här av lök eller vitlök eller liknande, så är det inte förhatligt. Det har kommit att Umar ibn al-Khattab sa: "Men akalahuma falyumithuma tabkhan." Att den som äter lök och vitlök ska döda dess lukt med att laga koka dem. Och då kommer det att Jabir radiyallahu anhu sa: "Ma arahu ya'ni illa nay'u." Att när profeten sade förbjöd att man skulle äta det här, så det jag förstod utav det att man inte får äta är när det är färskt. Är när det är färskt. sista saken som jag ska gå igenom idag innan jag avrundar dagens lektion inshallah ta'ala är adab al-akl. Vissa saker man ska tänka på när man äter mat. Vissa saker man ska tänka på när man äter mat. Och det är en rad olika punkter som de lärda har nämnt här. De nämnde 11 olika punkter som man ska tänka på när man äter mat. Det första är att man säger bismillah innan man börjar äta. Att man säger bismillah innan man börjar äta. Det andra är att man äter med höger hand. Och det tredje är att man äter det som är i närheten utav sig själv. Alla de här tre sakerna har nämnts i en hadith utav Umar ibn Salama som bodde med profeten sallallahu alaihi wasallam. Eller som kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och åt tillsammans med honom. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Ya ghulam, samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." För att den här lilla pojken han skulle äta tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam, så satt han och åt lite här och åt lite där och hans hand gick över till olika ställen, så lärde profeten sallallahu alaihi wasallam hur man ska göra när man äter. Så han sa: "Å pojke, nämn Allahs namn. Ät med din högra hand och ät det som är i närheten utav dig." Att rent generellt så är det uppmanat som muslim att man ska äta från samma fat när man äter tillsammans. Att familjen, man ska äta hela familjen tillsammans och så äter man från samma fat. Men handen ska inte springa runt till olika delar utav maten, utan man äter från det som är närmast en själv. Däremot, om det är så att de som sitter runt omkring en inte har något problem med att man äter på andra ställen utan maten, eller det finns olika grejer på ens tallrik. Som ni vet, vissa serverar en stort fat framför en, så finns det olika grejer. Det finns lite ris där, och så finns det lite kött där, och så finns det lite grönsaker där och så vidare. Då har de lärda nämnt att det är tillåtet att man sträcker sig över till andra sidor för att ta utan maten. Och det har kommit en hadith av Anas radiyallahu an att han såg att profeten sallallahu alaihi wasallam letade efter pumpa som låg i maten. Alltså hans hand gick runt på olika delar utav fatet för att få tag på pumpan som han gillade att äta. En sak som man ska tänka på också är att när man är färdig med maten så säger man alhamdulillah. Och man tackar Allah azza wa jall för det man har ätit. Det har kommit en dua att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ghayra muwadda wa la mustaghnan anhu rabbana. Det är lite längre dua som profeten sallallahu alaihi wasallam brukade säga. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt: Inna Allaha la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-akla fayahmaduhu 'alayha wa yashruba shurba fayahmaduhu 'alayha. Att Allah subhanahu wa ta'ala blir nöjd med en tjänare när han äter någonting och tackar Allah azza wa jall för det. Och han dricker någonting och han tackar Allah azza wa jall för det. En annan sak som är sunna när man äter är att man äter på marken. Och man äter på en suffra. Alltså man lägger ut som en duk på marken. Och så äter man därifrån. Bland det som tyder på det är att Anas ibn Malik sa att han inte såg att profeten sallallahu alaihi wasallam åt på ett bord. Och så frågade Qatada honom vad det var hur de brukade äta. Så sa han på en suffra. Det vill säga på en duk som lades ut på marken. Och det här tyder på profeten sallallahu alaihi wasallams ödmjukhet. Det är tillåtet att ha middagsbord hemma och äta det. Men utav ren ödmjukhet som jag senare kommer att prata om, så är det bra att man sitter ner på marken och man äter tillsammans med familjen. Eller med sina vänner eller hur man ska göra. Sjätte saken som är förhatligt som man ska tänka på när man äter är att man sitter lutandes när man äter. Att man sitter bak och man lutar sig lite halvt så här när man äter och så vidare. Utan man sitter upp rakt när man äter. Det har kommit att en person, att Aisha radiyallahu anha sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, ska du inte äta lutandes? Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, nej, jag äter som en tjänare äter och jag sitter som en tjänare sitter. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt, inni la akulu muttaki'a, jag äter inte lutandes, när jag lutar mig. En annan väldigt fin sak som handlar om när man ska äta, vad man ska tänka på, är att man inte ska klaga på maten man har fått. Och det här är någonting som är extra viktigt för män, att de tänker på det när deras fruar har lagat mat eller när deras mammor har lagat mat. Ibland så självklart är det män som lagar maten, men ofta så är det muslimska familjer så är det kvinnorna som lagar maten. Och att man tänker på att man inte klagar på maten, för att ens fru har stått där och lagat maten och hållit på och gjort sitt bästa hon kan för att det ska kunna bli gott, så ska man inte sitta och klaga på det. Abu Huraira sa att profeten sallallahu alaihi wasallam aldrig klagade på mat. Om han tyckte om det så åt han, och annars så åt han det inte. Och om man skulle vilja framföra någon sorts kritik så gör man det på ett fint och bra sätt. Men som sagt, man ska inte... Man kan kanske nämna att i framtiden när man har ätit färdigt så kanske man kan tänka på att göra så här eller så här. Man ska inte klaga på den maten man har fått. Och det här är det som jag tidigare nämnde när jag pratade om giftermål. Att den muslimska mannen som verkligen håller fast vid sunnan, han blir en riktig drömman som varje kvinna vill ha. Att ha en man som är tacksam till sin fru för att hon har lagat mat och han inte klagar på maten som hon har gjort. Det är någonting som är väldigt fint. Väldigt fin egenskap. En annan sak som är sunna, som jag tidigare nämnde, att man äter tillsammans med familjen, men äter vid en och samma tallrik, är att man äter från sidorna inåt utav maten. Och man börjar inte i mitten. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, kulu min jawanibiha wa la ta'kul min wasatiha, för in el baraka tenzilu fi wasatiha. Att ät från dess sidor och ät inte från dess mitt, för att välsignelsen kommer ner i mitten. Nionde saken som man ska tänka på när man äter är att man äter med tre fingrar. Om man vill äta med bestick så kan man äta med bestick. Men profeten Sassalem brukade äta med fingrarna. Och när han åt med fingrarna så åt han med tre fingrar. Och han åt inte med hela handen, utan han åt lite i taget. Så hade han tre stycken fingrar. Jag åt han med tre fingrar. Det har kommit en hadith av Ka'b ibn Malik, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han åt med tre fingrar och sen torkade han inte av den, utan han slickade på fingrarna efter. Hadithen är berättad i Sahih Muslim. Tionde saken är att man äter upp de sakerna som har ramlat ifrån utav maten. Som ni vet, ibland när man äter så ramlar det lite mat till höger och vänster. Den här delen ska man äta upp och man ska inte bara slänga det. Där profeten sallam har sagt, idha saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha wa liyakulha wa la yada'aha lish-shaytan. Att om en del utav era mat har ramlat ner, så ta bort smutset från det och ät upp det och lämna inte kvar det till shaytan. Sista grejen som jag ska ta upp för idag är att man tar upp all mat från själva tallriken. Att all mat ska försvinna. Man sveper bort det med fingrarna. Alltså, och man kan till och med slicka tallriken. Det har kommit en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam beordrade med en neslut al-qas'a. Alltså man tar fingrarna och drar över dem så att man verkligen får med all sås och man får med allting. Så att tallriken ska vara helt ren. Det ska inte finnas någonting kvar. Och det har kommit också i en annan hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam beordrade med att man ska slicka på fingrarna och man ska även slicka bort det som finns från tallriken. Och så har det kommit i den här hadithen i Muslim att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, innakum la tadruna fi ayil baraka. Baraka. Ni vet inte var dens baraka ligger, var välsignelsen i maten ligger. Så det här var den sista punkten gällande vad man ska tänka på när man äter. Och det var som sagt 11 punkter. Att man säger bismillah innan man äter. Man äter med höger hand. Man äter från det som är nära en. Man säger alhamdulillah på slutet. Man äter på marken på en sån här duk. Man sitter inte lutandes. Man lutar sig inte när man äter. Man klagar inte på maten när man inte vill äta den. Man äter från sidorna inåt och man börjar inte i mitten. Och man äter med tre fingrar. Man ska äta upp det som har ramlat vid sidorna. Och man ska ta upp det som det sista som finns på själva tallriken. Det var allt för dagens lektion. Och i och med det så avrundar vi för idag. Inshallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.